Ikväll smäller det.
Ja, jag är där.
Är du?
Jajamensan.
På slottet?
Nej, på Friends Arena.
Ja, ja, du är så upptagen av fotboll.
Ja,
vad är det? Det är som... också final i Förrädarna.
Ja, är det? Kul.
Mm. Jag trodde du hade blivit lika besatt som jag.
Jag följer med mina barn.
Välkomna till Talkshow IP med David Mehr och Katrin Zimmermann. Men då kan ju du träna på att välja glädjen ikväll när du kollar på fotbollen.
Ja.
Lite enligt min nya devis.
Ja, men absolut. Bara att vara där är en lycka.
Ja. Och sen är du hemma liksom.
Sen är jag
hemma. Mål, eventuell seger, allt sånt är bara bonus.
Ja, gökret från start kan bara bli toppen.
Ja. Har du övat in någon ramsa?
Nej.
Ska du måla i ansiktet?
Nej. Sånt gör inte jag.
Nej, okej. Jag önskar dig en kul kväll.
Får jag fråga vem du tror vinner, Förrädarna?
Ha! Jag säger Mona Sahlin.
Ja, hon har varit väldigt duktig.
Mm. Hur mycket pirr kände du i morse inför att SCBs undersökning om vilket parti folk skulle rösta på om det var val idag, inför att den skulle presenteras?
Visste du om att det här skulle hända?
Ja.
Det är sant.
Jag såg det här redan igår.
Okej.
Okay. Och visste att det var prick klockan 8.
Wow, det var exakt det jag tänkte på. Har de vetat om att det här kommer? Och vilken ångest att gå och vänta på det här.
Bland partierna, absolut. Bland de politiskt intresserade, fruktansvärt spännande.
Ja, jag kände fruktansvärt ångest faktiskt.
Kastade du dig över resultatet när flashen kom?
Nej, men jag hörde det ekot och jag kände liksom, alltså, att vara politiker i motvind, fruktansvärt jobbigt.
Är det Liberalerna du tänker
ja,
på?
Absolut.
För det var också det som jag var mest nyfiken på, eller som kanske alla var mest nyfikna på, förutom då vilket av blocken som är störst.
Mm.
2,5% för Liberalerna.
Ja. Nej, men alltså, det är ju inte bara, det handlar inte om regeringsmakten, det handlar ju om överlevnad.
Mm.
Om partiet ska finnas efter september eller inte, så att den pressen och bära den, jag tycker det verkar så fruktansvärt.
Partisekreteraren Fredrik Brange har försökt ändå komma från ett optimistiskt håll.
Men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig.
Den anekdotiska bevisföringen.
Ja, det där halmstrået.
De där många, hur många er han träffar?
Säkert jättemånga, men inte tillräckligt många för att få en bild av...
Det är några hundratusen som behövs.
Ja, det är ju det. Och vilka ska stödrösta på Liberalerna?
Ja, nej, ja det är en gåta.
Moderaterna kommer ju vilja ha sina röster, utgår jag ifrån, för att inte SD ska bli större.
Mm.
Kristdemokraterna, som ligger där runt 4%-spärren, vill också ha alla sina röster.
Ja, och de sa i en intervju att det går precis enligt plan, vi tar röster från Socialdemokraterna, som jag inte förstår hur hon kan veta. Men...
Det kan de se väljarströmmar.
Okej.
Okay. Mm. Sen är det ju så då med SCBs partisympatiundersökning, eller mätningarnas mätning som den kallas för, eftersom de ju frågar så himla många.
Mm.
Så det är ju därför som det är lite extra pirr kring den. Och såg jag i Svenska Dagbladet, de har haft rätt 11 av 14 gånger när det gäller då att deras resultat ska matcha ett valresultat.
Wow.
Men det kan ändras, det finns fortfarande många osäkra väljare, och inför valet 2018 då låg ju KD runt 2,9% tog sig in i riksdagen. Du, det här med att lagra vatten om det skulle inträffa en kris. Ett gäng kommuner och faktiskt också Sveriges Radio har köpt vatten på flaska, förmodar jag. De säger att det är buteljerat, men det viktiga är att det ska hålla i 20 år.
Jag köpte ju flaskor när pandemin kom.
Såklart.
Som ligger, verkligen, 6 stycken flaskor, 1,5 liters. Ligger i källaren, har varit där nu i, vad kan det vara, 5 år kanske.
Mm.
Jag är inte jättesugen på att dricka dem.
Men de ligger ändå kvar?
Ja, om det blir kris.
Ja. 20 år, Ja, ännu långt. Längre.
Jag har ju druckit ur barnens vattenflaskor i bilen när de har stått där kanske någon vecka och det är inte gott.
Nej, frågan är om det är farligt. P4 Halland bestämde sig för att kolla upp om det finns några studier på om vatten kan hålla så här länge. Och enligt företaget som då lanserar de här eller säljer de här 20-årsflaskorna så absolut.
Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
Ett starkt case, ja. Med betoning på ett.
Ja, verkligen. Det var ett väldigt, väldigt svag grund.
De hittade en flaska.
På hans vdns kontor som var 16 år gammal som de testade.
Tänk glädjen ändå när de skruvar av den där om det nu är en kork. Smaka på vattnet och det ändå är okej.
Vi har ju en semla här i radhuset som är, vad är den, 20 år gammal. Från 2006, det var någon som glömde den på produktionstekniken tror jag. I
just kylskåp. Det, den är under någon form av sån här glaskupa.
Ja, och där hade de intervjuat, det här var ju i februari då, den var 20 år gammal. Och de intervjuade en mikrobiolog som sa att den kan gå att äta.
Den hade jag aldrig ätit mig på, herregud, en vetebulle med grädde.
Med grädde.
Vatten däremot, ja. Alltså...
Ja, men är man törstig och det är kris?
Ja, man vet ju inte. Oöppnade PET-flaskor med buteljerat vatten har ofta ett bäst före-datum som kanske är så här ett eller två år från produktion. Men då handlar det ju om smak och inte om säkerhet.
Och de pratade om att det fanns flaskor i USA som ska hålla i 100 år. Så att det kanske...
Alltså, de är alltid värre.
De är värst, absolut.
Kungaparet firar snart guldbröllop. Idag var de intervjuade i Dagens Nyheter.
Mm, väldigt. Alltså jag lämnas alltid med en liten besvikelse när jag lyssnar, läser eller ser intervjuer med kungen. Jag tänker och hoppas att jag ska få någonting nytt, vilket jag sällan gör. Men den här gången gjorde jag faktiskt det. Jag tycker att han var förvånansvärt pigg och hade spännande livsinsikter. Typ relationsexpert.
Vad tänker du på då?
Att han tycker att man ska göra upp delmål. Man ska inte sikta mot stjärnen i relationen, utan man ska göra upp delmål. Och sen när man har nått det målet, då kan man titta på ett nytt mål. Jag tycker det var jätteinsiktsfullt.
Mm. Kan du ju grubbla över vad du ska sätta upp för delmål? Inte helt självklart tycker jag för egen del, men...
Nej.
Jag tyckte det var roligt att hans hund heter Bonnie efter Bonnie Tyler.
Ja, otippad favoritartist.
Men ändå, vilka låtar hon har gjort.
Ja.
Total Eclipse of the Heart.
Ja.
Det som jag fastnade för annars var, det ska ju komma en tv-serie om kungaparet som handlar om deras kärlekshistoria. Mm. The Queen.
Ja.
Och det var de inte så glada över.
Nej, jag är förvånad över att han var så brydd kring det. Det skrivs ju hur mycket som helst om dem hela tiden. Vissa saker är sanna, vissa inte sanna. Det här är ju ändå en stor produktion. Jag förstod inte riktigt varför det var så... krisigt för dem.
Queen Sylvia hette den.
Ja.
Men nej, det var väl det. Jag tyckte i och för sig att man kan fatta någon tar ens egenheter och sen så kanske de förstärker dem. Och sen så ska man liksom då förhålla sig till det. Det kan ju vara lite brutalt.
Absolut, men han är ju också Sveriges kung och har levt i den verkligheten i, vad är det, 80 år.
Det kommer med ämbetet.
Ja, och det har kommit många gånger tidigare.
Ja, ja. Jag tänker på Hey Barbarida. Barbariba, de som gjorde de här sketcherna.
Ja.
De tog det också ganska långt.
Just det.
Och var ju bitvis väldigt roliga.
Om kungen.
Mm-hmm. Ja. Oj, nu ringer en telefon och det är en indikation på att vi har fått in gäster i studion. Det är ju nämligen så att årets upplaga av Sommarvärdarna i P1 presenteras på tisdag. Och då har vi bjudit in vår sommarpanel för tredje året på raken för att prata om vilka namn som kan finnas bland de här 58 och vilka som kanske också borde finnas där. Ska vi börja presentera dig, Claes Stefansson, och din telefon som ringde?
Tack.
Välkommen tillbaka. Snart chef, än så länge kallar jag dig för journalist och författare.
Du kan sedan i måndags säga att jag är chef för Norstedts lagsgrupp, om du vill.
Ja, du har tillträtt.
Det stämmer.
Mats Kviberg, finansman, välkommen du också.
Tack.
Och Emma Bovin på Dagens Nyheter. Alla mår bra.
Lång paus där.
Jag funderade på om jag skulle säga mer specifikt vad du gjorde, ja, på Dagens Nyheter.
Ja. Vilket författare tycker jag man ska göra? Mm.
Författare, Mellanöstern, korrespondent, också kolumnist eller krönikör.
Och min telefon ringde inte.
Men alla vi tre har skrivit böcker för att...
Mm-hmm. Ah, okej, förlåt Mats. Då lägger vi till författare på din
nej,
titel också.
En bok, då räknas man inte som författare.
Hörrni, jag gick tillbaka och lyssnade på förra året då ni var med och såg då eller lyssnade efter namnen som ni bollade upp. Ett av alla namn var mitt i prick. Har ni koll på vem som sa det och vem det var?
Claes.
Ja.
Nej, jag får med att det var du som sa rätt. Var det inte det? Jag hade ju rätt för 2 år sedan. Men,
hade jag 2 år sedan?
Ja, 2 år sedan hade jag 3 rätt.
Du kom med väldigt många namn, Claes. Ja. Men det var faktiskt du, Mats. Ja. Och det var historikern Henrik Berggren.
Ja, det var en väldigt bra sommar.
Men det är historia nu, Mats. Nu är det nya namn.
Ja, nu är nya namn. Jag har skrivit upp i min kalender. Jag är lite gammaldags, jag har en riktig kalender.
Ja. Mm. Men jag tänkte ändå att vi börjar med Emma.
Ja,
rimligt.
Annars brukar man säga age before beauty.
Ja, okej. Okay. Ja, ja, ja.
Brukar ju säga kvinnorna först också.
Ja. Förra året var ju du lite i det här att du sa Yassin. Alltså du ville ha någon som skulle skapa lite stök.
Mm, det blev en artikel om det i en tidning sen. Men jag står fast för det. Alltså jag skulle fortfarande vilja höra hans sommarprat.
Det blir en artikel igen. Perfekt. Ja.
Kör på, bulletin. Jag hade ju dessutom väldigt många fel. Men jag tror att alla som jag sa förra året kommer i år. Jag tror att jag bara var 1 år före min tid. Till exempel Fröken Snusk, som jag sa, Felicia. Hon ligger högst på oddslistorna nu. Och det tror jag är mycket tack vare mig.
Ja, inte alls vad hon har gjort under det här året.
De har Eurovision, Mello.
Alltså luta sig mot oddslistorna också, vad är...
Jag bara säger att de bekräftar min tes.
Ja, ja. Okej. Okay. Jag köper det.
Vad har du att säga, Claes? Annars?
Ska jag dra min lista? Nej, jag väntar på dig. Dra din lista så ska jag dra min.
Nej, men nu frågade du vad jag ville höra.
Ja, och... vi börjar med vad ni vill höra.
Mm. Och jag står ju fast vid Yassin då, för att jag är fortfarande nyfiken på att höra hans förklaring till många saker. Men i övrigt så kommer jag liksom inte på någon så, alltså jag kommer på många som jag tror, men jag kommer inte på så många som jag är jättesugen på att höra, tyvärr.
Kungens syster var ju sommarpratare för 20 år sedan.
Mm.
Och hon berättade att hon träffat en italiensk prins för sin mamma Sibylla. Och Birgitta, det finns ju så mycket tyska prinsar att välja på. Så hon fick en tysk prins istället.
Ja, och leder det dig in på vem du skulle vilja höra då? Är det någon från kungahuset?
Nej, jag tror inte. Nej, det är inte, jag har ingenting mot att om någon av dem vill prata, så tycker jag absolut. Men det som har stört mig de senaste 30 åren, det är ju att det är förbjudet att ha med en politiker under den här perioden. Och jag skulle ju tycka, det är 8 veckor som sommar pågår, det är 8 partier. Då kan väl en partiledare få varsin vecka så de ostörda kan berätta för lyssnarna vad de vill om de skulle vinna valet. Istället för en massa fåniga grejer, både din tidning och SVT och Sveriges Radio har haft rätt mycket pajiga program, tycker jag, om just politiker. Jag tycker det skulle vara ganska utlämnande. Och varför skulle de inte få prata den här sommaren inför valet?
Mm.
Den regeln kan man ändra på.
Men hörs de inte överallt? Det är inte bara pajaprogram, det är ju intervjuer.
Nej, men det är rätt utlämnande med bara röster och valet av musik. Jag tror att det skulle bli en kioskvältare om man let partiledare. Och är det så att partiledaren inte vill, så kan man sätta in någon annan från partiet i tycker jag skulle vara en spännande grej.
Annars, förra året så vurmade ju du väldigt mycket för journalister, utrikesjournalister, inte minst Jenna Lindberg.
Ja, jag föreslår henne i år också.
Okay.
Absolut, hon är en förebild för mig som journalister. Och sen en som jag är väldigt förtjust i är Johar Bendjelloul. Jag tycker att han skulle ju vara riktigt, riktigt kul att lyssna på. Jag tycker att han har sån härlig röst och spännande person och bakgrund och allting.
Mm. Claes, kan vi få några nya namn?
Tack. Jag har ju då till skillnad från mina medpanelister tagit den här frågan på kanske lite större allvar, om jag skulle säga så. Och jag vill rikta mig direkt till Bibi Röd och säga så här. Jag vill se en annan typ av mod i år. Och det modet ska illustreras med vilka jag tycker ska prata. Och det är att jag tycker man ska för första gången låta en hel familj prata.
Och det, din familj.
Och det är familjen Dufär. Det är Siri. Det är familjen Leandor. Och jag tycker Kristoffer Leandor, författaren, som är gift med vår Ukraina-ambassadör Elsa Håstad, och barnen Janglin och Miriam Leander Håstad skulle vara perfekta. Det är en sommarpratsfamilj. Det finns alla aspekter, inte minst då stark kultur, något för alla.
Hur skulle det gå till rent praktiskt?
Ja,
med 4 personer.
Olika dagar naturligtvis.
Okay.
Jaha, och jag tänkte du skulle kunna slänga in Disa Håstad också. Så får du med en tredje generation. Elsas mamma, gammal utrikeskorrespondent tror jag på Dagens Nyheter.
Katrin, om du så att säga leder programmet och så låter du det här lite mer kvalificerade siande till den här panelen. Disa skulle också kunna vara med. Det kan vara Mats kandidat, men den här första gången en hel familj får prata. Det är mitt bud.
Nej.
Nej, sa du det?
Nej. Jag lyssnade på vägen ut. Jag flyttade ut på landet igår och då lyssnade jag på mitt favoritprogram som förstås är talkshow. Och då hade ni Christer Gardell här. Mm. Och jag tycker Christer Gardell skulle vara en utmärkt sommarpratare. Nu tror jag han är både för lat och för rik för att syvla sina fingrar med så mycket arbete som det är. Men han har ju en spännande bakgrund och dessutom har levererat. Någonting som jag är riktigt störd över det är att man släppte fram två företrädare för Norsvold och en gång kan man väl göra det, men två gånger. Det var ju reklam för att man skulle investera i
Norsvold. Du är så kritisk idag, Mats. Du har mycket synpunkter.
Ja, men om man förlorar 120 miljarder kronor så vad går gränsen för dig att man ska vara nedsättande? Det var ju ändå så att Sommar är ju så starkt program och det är ju din tidning också starkt program. Så att om man då släpper fram de här företrädarna för Norsvold så tror ju de här stackars AP-direktörerna, vet du, AP-fondsdirektörerna.
Där har du det. Där satt den.
Men nej, jag tycker det var riktigt besvärande. För har man gjort det en gång så är det okej, men inte två gånger, det är en gång.
Men jag tycker Mats har en viktig poäng, för Sommar är ju det formatet, garden verkligen är nere, då man verkligen känns som man sitter kring bordet, kring hammocken i någon sån här...
Kring hammocken?
Vid hammocken.
Inte i.
Jo, det här är DN i ett nötskal, jag sa fel ord. Då plötsligt är de rappa i käften och kan hitta på grejer. Men komma på några namn, det går inte. Jo, men då tror jag som att inne på när man, det blir den här liksom propagandan. Det blir väldigt tydligt mot svenska folk.
Jag lyssnade faktiskt alldeles nyligen på ett, när jag fick frågan om vad mer så lyssnade jag på ett av de här Norsvold-direktörerna. Och det var direkt stötande. Alltså, när man sitter.
Eller så var det också spännande att höra deras version. Du ville ju ha politikerna sitta och prata rätt ut. Men Emma...
Jo, men de hade inte levererat någonting. De hade inga produkter.
Nej, men... Det hade inte något portellare i och för sig.
Jag sa ju det.
Ja, förlåt.
Vad, om vi går in då på de som ni tror finns på listan. Och jag säger till dig, Christer Gardell, om du lyssnar, att du får väl återkomma om du vill modifiera Mats bild av dig. Men...
Mm. Ja, men jag tror ju Felicia igen. Mm. Och så tror jag Truls Möregård igen. Mm.
Just det, han var uppe förra året på din lista också.
Och sen så pratade jag, tror jag, om Joakim Medin förra året, men han kom ju ut för sent för att kunna sommarprata. Så jag tror att kanske både han och Sofie Axelsson. Och så har jag en bubblare som jag tror att Claes skulle uppskatta. Julia Duvenius och Kristoffer Wolter. Jag tycker ju inte att det känns som att de har så mycket mer att säga, men... Det kanske de får göra ändå.
Är det en kombo då ihop?
Ja. Det är en hel familj.
Det har hänt förut att man har två sommarpratare.
De har barn också.
Jag vet inte om det är så lyckat med två.
Nej, men de kan ju dela upp programmet.
Men du har varit så kritisk mot att man får sommarprata flera gånger. Jag tycker inte... Ja.
Ingen av de här har ju gjort det.
Nej, jag vet. Men överhuvudtaget... Om man vet att det är någon duktig... Vad heter hon... Amelia Adamo, hon har väl gjort 4-5 stycken och hon är ju alltid underhållande. En som var ännu bättre var ju hon, jag vet inte, min favorit.
Jenna Lindberg.
Ja, absolut. Men jag tänkte mer på Allan Edwards kompanjon där, på Kristina Lugn. Alltså jag ett en sommar som Kristina Lugn hade. Jag låg och skrattade i hammocken, tror jag det var. Eller på hammocken.
Jag satt vid den och gungade lite.
Hon var så rolig. Hon var så begåvad.
Men kan man sin sommarprat i stora så vet man också. Per-Gunnar Evander tror jag sommarpratade 23 gånger. Och så, det är ju...
Lindfors gjorde det när hon var 20 år varje vecka i 1960.
Ja, just det. Men det var ju annorlunda på den tiden. Men
till skillnad från dig som har samma namn från förra året. Det är ju väldigt mycket reprismaskin på i bägge.
De har inte kommit än. Robin, tror jag, hon har pratat förut.
Nej, jag tror hon ställde in sina konserter. Var lite
för att hon var tvungen att göra sitt sommarprat.
Förklara för det.
De som du tror kommer att prata då, Claes?
Jag har ju en modell som jag jobbar efter. Och det är att varje år är en senior skådespelare, en näringslivsperson, en internationell kändis och en som man kan kalla så folksjälskändis. Och jag tror följande fyra personer kommer dyka upp. Jag tror vi får höra Marie Göransson, skådespelerskan från Dramaten. Det kanske...
Varför tittar du på mig när du förklarar
jag att,
vem hon
är? Jag känner att du behövde... Alla andra förstår. Men det gör en sån, tror jag. Representerar den äldre skådespelaren. Jag tror på näringslivssidan tror jag vi får se Sven Hagström faktiskt.
Igen?
Ja, jag tror det. Och som internationell kändis tror jag på Joel Kinnaman.
Jag tror på hans fru.
Och... Eller ska jag fortsätta?
Nej, jag tänkte att det var det där håll käften-namnet. Du lanserade ju det begreppet förra året. Är det den där internationella kändisen?
Till skillnad från de andra så tar inte jag saker från förra året och återuppfinner.
Men om vi ska ta en riktig
Joel Kinnaman, håll käften-namnet, absolut.
Mm. Nej, det är fel. Mondo måste ju vara riktiga håll käften-namnet.
Men du har ju fått frågan. Alltså, okej. Okay. Jag får säga mitt fjärde. Så Zlatan, tror jag. Den personen, folksjälsnamnet, så tror jag att skådespelaren, säger man. Andreas T. Olsson. Kommer som att prata. Där har ni mina fyra.
Mm. Mats Kviberg.
Och familjen Leandor.
Om du ska säga någon som du tror finns på listan, oavsett om du hoppas det eller inte.
Oj.
Förlåt, du är så chockad över
den här frågan. Det är faktiskt en väldigt bra fråga.
Nej, men Mondo skulle jag tycka var... Eller ännu, Måns Zelmerlöw får förklara vad han hittar på. Mm. Men det tror jag inte på heller. Jag tror inte Mondo heller har tid. Han ska gifta sig nu i sommar och ska väl hoppa stavhopp. Så han har inte tid att hålla på och göra sommar. Men det kanske redan producerats, för då kanske han kan göra det ändå.
Mm. Hur, det har ju varit mycket tal om att vara i eller bredvid eller i närheten av en hammock. Är det så ni tar del av sommar, eller hur går det till?
För två år sedan kommenterade jag hur Mats konsumerade sommar. Sen var vi osams i en månad, så jag kommer inte gå in på det överhuvudtaget.
Nej, lugna ner nu. Men jag tror man konsumerar sommar lite fel, för att jag tycker att det är... Lite grann att det tenderar att bli som vilken podd som helst. Att folk lyssnar på bara kortversioner när man slipper musiken, 45 minuter. Och sommar ska ju vara något mer än en enkel podd. Utan jag tycker musiken speglar en hel del. Och jag ser gärna till sommarpratare som väljer bra klassisk musik. De får gärna välja ABBA om de inte tar Dancing Queen och Waterloo. För ABBA har gjort 100 kanonlåtar.
Så att, och var? Är det fortfarande bryggan klockan 13?
Ja.
Med din hustru?
Ja.
Och ni andra?
Jag lyssnar alltid i bilen. När vi...
Det är så roligt att du åker bilen timmar varje dag på sommaren.
Jag åker på bilsemester, Claes.
Ja. Är det kortversioner eller musikversioner?
Nej, musikversioner. Jag håller med dig där faktiskt, Mats.
För det speglar människan ganska mycket. Mm. Och jag avskyr alla som spelar klassisk musik. Jag väljer Puccinis, vad heter den, Nessun Dorma. För den är ju jättebra. Den fyller precis 100 år. Det är den största hitten vi har haft de senaste 100
åren. Verkligen, den är
men någonstans visar att man inte kan någonting om klassisk musik. Man väljer den.
Är man tillbaka till mig helvete? Helvetesresan du varje år.
Ja, min bilsemester. Nej, men då brukar min man älskar att lyssna på sommarprat. Men jag tycker inte... Han lyssnar ju på saker jämt liksom, i sina hörlurar. Men på semestern så lyssnar vi tillsammans. Som en hel familj faktiskt. Barnen är i baksätet. Alltså, min dotter har ju på hörlurar eller byter bil för att hon hatar radio. Det finns inget hon hatar.
Oj, säger du och spänner blicken? Eller?
Attack, jag älskar radio.
Som att jag nu ska personifiera
radio. Det är ingen annan som reagerar på det faktum att man kan byta bil på era hem. Hur många bilar har ni?
Ja.
Klas, var avnjuter du programmet?
De senaste åren har det varit på familjen Kvibergs brygga på Dollar, så vi satt med jordgubbsglass.
Men faktum är att jag åker alltid hem från jobbet 2:30, för då kan jag lyssna på talkshow klockan 3.
Det tycker jag låter som en mycket sympatisk bana.
Underbara arbetstider.
Ja. Sprid
jag är pensionär, så att...
Mats Kviberg, Klas de Fär och Emma Bovin, varmt tack. Vi återkommer med facit då.
På tisdag.
Nästa år.
Mm. Ja. Nej, i augusti får vi komma tillbaka och berätta.
Ja, men vi kanske kör det då.
Ja.
Ett uppföljningssamtal. Var lyssnar du på programmet i den mån du lyssnar på programmet?
Vågar man säga det här? Att man inte lyssnar på Sommar i P1?
Det får man säga.
Ja, nej, det är sällan jag lyssnar på Sommar i P1. Mm. Jag tror att det är en radioskada också. Jag har producerat flera.
Mm.
Så att jag håller tassarna borta.
Är du sugen på en politisk skandal?
Älskar politiska skandaler.
Mm, det handlar om den före detta partiordförande för skotska nationalistpartiet, Peter Morell. Han var gift med Nicola Sturgeon, Skottlands första minister. Hennes namn är man ju mer bekant med.
Ja, det har man hört.
Han har stulit på jobbet.
Oj.
Ungefär 5 miljoner förskingrade han från partikassan utspritt över 12 år. Så då blir det en ganska lång lista, 100 sidor enligt brittiska medier.
Wow.
Vill du höra ett axplock?
Vad han har gjort för pengarna?
Ja.
Jättegärna.
9 dammsugare.
9 dammsugare?
Ja.
Då snackar vi alltså klassiska dammsugare, inte de här godisdammsugarna.
Jag kan, nej precis, precis.
Inte kakorna.
Nej. Toasitsar.
Vad många dammsugare.
Jag vet.
Undra om det är så här olika robotdammsugare, handdammsugare, en i bilen. Det finns ju många olika sorter.
Ja.
Jag kan faktiskt relatera till det behovet om att vilja ha 9 stycken dammsugare. Att känna att den suger inte riktigt på rätt sätt.
Ja. Skulle du vara beredd att sno från vår kaffekassa?
Nej, men jag skulle vara beredd på att köpa 9 stycken.
Tvättkorgar, 2 stycken, currysås, en svindyr James Bond-penna, alltså en kopia av den penna som Roger Moore hade i Octopussy. Så att du känner att det finns ett spann.
Ja, men det låter ju också som en inköpslista för en man som lever ett ganska vanligt liv.
Ja, och kanske tycker att det här är lyxigt.
Ja.
För han köpte också en Jaguar och sen köpte han en husbil för 1,5 miljon.
Oj.
Men den parkerade han inte hemma vid, för då hade det ju kanske varit uppenbart för hans fru vad han höll på med. Utan den parkerade han hos sin mamma.
Vadå, åkte på ensam semester den sen?
Jag vet inte, men visst väcker det frågor.
Det väcker väldigt mycket frågor.
Och att jag undrar om du lite kan förstå det här att man ibland mörkar något man har köpt eller kanske underdriver vad det kostade för att det skulle kunna väcka en typ av frågor som man inte vill ha.
Ja, alltså jag kan ofta känna köpskam och kan slänga in ett, ja men den var på rea eller det var en utförsäljning jag hittade den på.
Och vad är det som ger dig köpskam?
Nej men det är väl någon konsumtions ångest och att ja alltså känner att jag liksom är det verkligen det här jag ska
någon
lägga?
Någon pryl till köket, ja, mycket, som exakt, inte är helt nödvändig.
Behöver ju den här viktplattan för att kunna lägga på köttbiten som kostar 1100 kronor.
Har du köpt en sån?
Den har jag köpt och den är lagt fort ner i hyllan så att det känns som att den har legat där jättelänge.
Vet du, det tycker jag låter klokt. Jag skulle också ljuga om jag hade köpt den. Vad hette det? Viktplatta?
Ja.
Mer politik, men nu ska vi förflytta oss till Ungern. När det var val där för ett tag sedan så vann ju den konservativa Peter Modgyar en jordskredsseger. Sen dess har han hållit ett högt tempo. Och nu kan Ungern bli det första landet i EU sedan 80-talet som inför en särskild skatt som riktar in sig på de rikaste. Alltså en typ av förmögenhetsskatt som då kommer att slå mot Orbans oligarker, som jag såg att The Guardian kallade dem. Välkommen till talkshow, Gellert Hardy Kovács.
Tack så jättemycket.
Författare som också har fördjupat dig mycket i historia. Om vi börjar med de här oligarkerna då och hur de tjänade ihop sina rikedomar.
Absolut. Får jag bara återvända till ett förra tema, Skottland och SNP, för då det var lite jag har faktiskt bott i Skottland och jag släpper en bomb. Jag har faktiskt röstat på SNP, det är helt. Var utbytesstudent och deras första val så fick man faktiskt rösta. Helt otroligt, som utbytesstudent fick man rösta i deras val. Och jag röstade faktiskt på SNP för jag tyckte att Skottland skulle bli fritt från England.
Är du besviken över att han har tagit
ja, det är ju inte bra för den skotska självständighetsrörelsen att, och de har haft mycket personliga problem som jag har hört med SNP liksom. Men så det är synd för att det var ju så himla nära att de skulle kunna lämna England och sen ja, men nu ska vi inte prata om Storbritannien, vi ska prata om Ungern.
Ja, oligarkerna, de som berikade sig under Orbans tid vid makten. Hur gjorde de det?
Ja, helt enkelt att de fick ju feta kontrakt från staten då, som dominerades av Viktor Orbán. Och det var saltade notor, att man gjorde jobb ibland halvdant, men noterna var alltid saltade. Och det är liksom, det är så en klassisk korruption, det är så statlig korruption att man ger, och även på kommunal nivå, det förekommer tyvärr i Sverige också, att man ger kontrakt åt sina kompisar som saltar notan och då kommer liksom skattebetalarna få skjuta till det extra. Det som gjorde det extra känsligt för Ungern, det är ju att mellan 2010 och 2020 när EU-medlen stoppades så fick ju Ungern hundratals miljarder i EU, som vi pratar om kronor, va, i EU-bidrag. Och en del av de här, jag vet inte exakt procent, omöjligt att säga, men en ganska stor del av de här smusslades bort i korruption genom olika typer av mer eller mindre uttänkta projekt. En del projekt var ju katastrofala från början. Sen fanns det många projekt som var viktiga, som behövdes ju, alltså infrastrukturprojekt, bygga vägar, järnvägar. Men problemet att många av de här gick till Orbáns närmsta män, framförallt en, hans... Bulvan, som ibland heter, som man ibland kallar honom, Lörins Mesaros, som var hans barndomskompis och borgmästare i hans hemby, som fick de fetaste kontrakten som han alltid saltade. Och det fanns ju mycket diskussion om att mycket av de här pengarna gick ju sen tillbaks till Viktor Orbán. Som sagt, en del av projekten var nödvändiga.
Och att den här förmögenhetsskatten nu då diskuteras, för jag menar, det har ju pratats om i många länder i EU. Här i Sverige är det ju Vänsterpartiet som pratar om en miljardärskatt. I Frankrike har det varit uppe, det gröna partiet i Storbritannien. Då brukar ju motargumentet vara att de rikaste i så fall kanske drar. Hur går diskussionen i Ungern?
Ja, den här påtänkta förmögenhetsskatten eller miljardärskatten skulle ju vara riktat framförallt mot Fidesz, alltså Viktor Orbáns närmsta kompisar, oligarker. Så det är egentligen inte tänkt vara riktat mot de som har blivit rika på egen hand, vilket tyvärr i Ungern är ganska få, utan det finns ju undantag. Till exempel grundaren av dataprestationsprogrammet Prezi är ju en person som verkligen har lyckats bli rik genom innovation, men de flesta har ju blivit genom sån här statlig centraliserad korruption, och den här skatten är ju tänkt att vara riktad mot dem. Jag tror att väldigt få skulle vara ledsna i Ungern om de drog utomlands, bara de inte tog med sig sina stulna rikedomar, så att säga. Det är väl det som är problemet. Men sen hur den här exakt, hur det här liksom ska gå till, det är en annan sak. Det här är typiskt som grej, och det gäller även Sverige. Det är lätt att säga att man vill ha sina miljardärskatt och lyxskatt och allt möjligt, men det i praktiken så är det ju svårare att genomföra. Var exakt ska man gränsa?
Det är väldigt svårt att beskatta bara vissa.
Jo, så är det.
Om inte alla miljardärer ska beskattas.
Det är inte konstigt att såna här förslag om såna här skatter dyker ju alltid upp i många länder, även i Sverige som sagt. Men i verkligheten så är det sällan de genomförs konsekvent.
Annars då, vad kan man säga om Modgers första tid vid makten?
Ja, han är ju som en hyperaktiv liten kanin liksom. Så han är ju väldigt glad att synas. Han har ju en narcissistisk sida, absolut. Han är som just en liten kanin på grönbet, eller när man släpper ut kossor på vårkanten. Han njuter ju verkligen, det ser man ju att han gör. Men han är väldigt aktiv. Alltså, han reser runt väldigt mycket. Han har på kort tid reparerat Ungerns relationer till väldigt många viktiga länder. Han har bara på några dagar, några veckor träffat Polens premiärminister, och Polen är ju väldigt viktigt för Ungern på många anledningar. Häromdagen träffade han Merz i Tyskland, igår träffade han Macron, eller idag. Så att han, varje dag träffar han nya människor, och han har ju sagt att han träffar gärna Zelensky så snart som möjligt, bara man lyckas så att säga förhandla att ungrarna i Ukraina ska få tillbaka sina framförallt språkliga rättigheter. Så det går undan, och framförallt skulle jag det att man har reparerat relationen till de europeiska länderna och till EU. Han var ju i Bryssel här också för en vecka sedan och träffade von der Leyen, och det har ju fått det konkreta resultatet att de pengarna som har legat frysta för Ungern sedan ungefär 2020, de ska nu släppas, och det är otroligt mycket pengar. Alltså det är nästan 170-100, nästan upp mot 200 miljarder svenska kronor, så det är otroligt mycket pengar för Ungern, och de här pengarna ska ju gå till framförallt infrastruktur, satsningar, vägar, järnvägar, och man vill också sätta igång ett program för att bygga hyresrätter, och det är väldigt bra för att Ungern och framförallt Budapest, det är bland de städer i hela Europa där fastighetspriserna har rusat iväg de sista 10 åren. Folk har inte råd att köpa en lägenhet, och det finns inga
hyresrätter.
Men han är ju en konservativ politiker. Mm. Han var ju med i Fidesz, alltså Orbáns parti, i väldigt många år. Mm. Alltså hur placerar han sig till exempel i invandringsfrågan?
Ja, jag tror att invandringsfrågan är ganska restriktiv, och det är liksom alla i Ungern. Jag tror inte någon i Ungern, inte ens folk på vänsterkanten, vill ha den typ av invandringspolitik som Sverige och Västeuropa har haft, och det vill ju numera inte ens så många i Sverige. Så där tror jag han är restriktiv. Där finns det ju ingen stöd bland folket att man ska liksom göra Ungern mångkulturellt. När det gäller hbtq-frågorna så tror jag han är mer liberal än vad han vill verka som. Däremot så är han är ju höger, absolut. Han är ju liberalkonservativ, skulle jag säga. Jag tror att han skulle trivas ganska bra i Tidö-samarbetet. Han är väl någonstans där nära KD, skulle jag säga. Han har inte uttryckligen sagt att han stöder hbtq-rörelsen. Det var en jättestor Pride-parad förra året, trots att de egentligen inte fick för Viktor Orbán, men det var ju 300 000 människor som gick i tåget. Han var inte där, men han sa samtidigt att han stöder alla människors rätt att leva sina liv och demonstrera för eller mot det som de vill göra. Och det som är uppenbart är att det kommer i år inte finnas några som helst legala eller praktiska hinder för att genomföra Pride-tåget.
Jag läste att han skulle försöka ändra konstitutionen så att han skulle förhindra att Orbán kan väljas igen. Hur går det med det?
Ja, och det är väl det som kanske det mest kontroversiella, där han kan få problem liksom också med internationella organisationer som bevakar demokratin. Därför att han vill ju ändra, och det som är kontroversiellt där, det är att han vill införa retroaktiv lagstiftning. Alltså att även personer som har varit premiärminister innan lagen genomförs ska inte få vara premiärminister igen. Och alltså retroaktiv lagstiftning är man ju väldigt restriktiv med i en europeisk rättstradition. Och det är inte konstigt, för det kan uppstå väldigt konstiga situationer med retroaktiv lagstiftning. En annan väldigt kontroversiell sak, det är ju att han vill avsätta presidenten som blev vald av Orbán för... presidenten blev ditsatt av Orbán för 2 år sedan. Och där vill han ju också ändra konstitutionen så att premiärministern ska kunna avsätta presidenten. Det är också kontroversiellt. Men han har ju konkreta skäl, för att han följer ju situationen i Polen väldigt noga. Han är ju väldigt nära allierad och vän med Donald Tusk, premiärminister i Polen. Och han ser ju att i Polen har ju Donald Tusk jättemycket problem med den konservativa presidenten, Nawrocki tror han heter, som i princip saboterar allting som Donald Tusk försöker genomföra. Och det är en situation som han vill undvika, för att han menar ju att presidenten är Orbáns nickedocka. Orbán kommer att försöka vilja vara kvar och fortsätta påverka situationen.
Tack så mycket.
Tack så
för att du var med i talkshow och berättade om läget i Ungern, Gellert Hardy Kovács.
Tack så jättemycket.
Mycket att stå i för en ny premiärminister.
Verkligen, en liten kanin.
Ja, verkligen. Hoppas inte de blir sura på mina kallar för kanin.
Nu är vi kvar i direktsändning, Gellert. Jajamän, det här går rätt ut i P1.
Oj, på riktigt.
Ja, tack för att du var med.
Jag var faktiskt på ambassaden i morse. Hoppas inte det.
Tack så mycket.
Är man live så är man.
Ja, den här gröna lampan, det är klart att det inte är så himla lätt att koda om man aldrig har varit i en radiostudio. Du, ska vi snacka lite kärlek nu?
Ja, vad spännande.
Så mysigt.
Din kärlek?
Nej, utan kanske Sveriges mest mytologiserade kärlekspar.
Då blir jag alltid skeptisk.
Jaså?
Ja.
Nej, det här är konstnärerna Carl och Karin Larsson.
Okay.
Det pågår en utställning i Sundborn i Dalarna just nu om dem. Hon skapade ju det här fantastiska hemmet med, alltså det var inredningen, det var textilierna som man ju, om man tittar på hans tavlor, ser då. Så att alla får upp en bild på näthinnan, de som inte hör det. Också de hade alla de här barnen, 8 stycken, i då Lilla Hyttnäs. Har du varit där?
Är det där Carl Larsson-gården ligger?
Mm.
Ja. Alltså jag har inte varit på gården, jag har varit i Hyttnäs. Jag gick inte in på gården.
Vackert.
Mm.
Sen kan ju inte vi veta exakt då. Det är väl den skepsisen du står för här. Hur det var. Men bilden är ju att det här var en stark relation. Kärlek, familj och hemmet. Så att vi ska bena lite i det där med hjälp av Katarina Enhörning. Hallå!
Hej.
Curator för utställningen och med oss från en studio i Falun. Och du har jobbat 15 år med arvet och bilden av Karin och Carl Larsson. Ja, ska vi gå rätt på då? Hur sann är bilden av att det här var en extraordinär relation?
Ja, jag skulle kanske inte kalla det myt, för Carl och Karin var ju vanliga människor. Men om man tittar i deras privata brevväxling så är deras kärlek till varandra uppenbar. Och under de 15 år som jag kom närmare Carl och Karin så visar allt på att de älskade varandra djupt. Det är i alla fall min slutsats. Och de fick ju också närmare 40 år av gemensamt skapande tillsammans och delade glädje och sorg genom livet. De förlorade ju, du nämnde att de hade 8 barn tillsammans. Och Carl och Karin, de förlorade sonen Mats, 1895, 2 månader gammal. Och 10 år senare sonen Ulf, 18 år gammal, i sviten av blindtarmsinflammation. Och det sätter ju såklart spår i själen. Och man tar sig igenom sorgen tillsammans till ett slags liv därefter som för alltid är förändrat.
Mm. Men det är ju väldigt, väldigt vackert. Alltså det här hemmet som de skapar. Jag tänker om de hade levt idag, att deras Instagram hade varit oemotståndligt. Tror du inte?
Jo, men så är det. Och kanske man kan tycka att det är lite för perfekt, så att säga, med deras hem på det sättet. Men alltså Carl skildrade ju vardagslivet och det var ju inte alltid perfekt. Exempelvis akvarellen mammas och småflickornas rum. Där är det ju halvklädda barn och stökigt sovrum. Och det finns ju en målning, Karin viker tvätt, eller när Gunlög, första barnbarnet, är utan sin mor och ligger och skriker i vaggan. Så att så där perfekt skulle jag inte säga att det är. Och Carl, han... Ja, men läser man hans böcker så han skriver ju lika personligt och utlämnande i sina böcker som vi skriver på Facebook och Instagram faktiskt.
Och vad var det han skrev i de här, eller vad var det de skrev i de här breven då, som gör att du tolkar det som att de var så lyckliga?
Jo, nej, men jag har några exempel, för när jag jobbar med utställningar så försöker jag att använda deras egna ord väldigt mycket för att komma så nära som möjligt. Och jag har ett exempel från då när Carl, han tar emot en grupp kvinnliga konstnärer vid tåget i Gré, konstnärskolonin söder om Paris. Och han skriver så här: en skock svenska målarinnor skulle komma ut till oss. Vi gingo framåt järnvägsstationen för att möta dem. Det var 2 lass. Vi hälsade på dem och drumlade åt dem några vänliga ord. När vi skildes sa jag åt Lund att det var synd på fröken Bergös att hon skulle ha potatisnäsa. Hemma hos mig försökte jag springa upp för den lodrätta väggen och jag gjorde det. Då förstod jag att jag var kär i Karin Bergö.
Va?
Och,
ja, hur tolkar du det?
Ja, men alltså, läser man deras brev och deras, om man säger början på deras brev, jag tycker de är helt underbara. Carl, han börjar med älskade, gränslöst älskade Karin, och Kajsa, detta är min sista papperslapp men den ska helgas åt dig. Och Karin då till exempel, väldigt vackert när hon skriver: älskade, tack för allt, 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 för hela mitt liv, för dina rara ungar.
Ja, det är romantiskt.
Men blir ni inte lite, alltså när man ska liksom sammanfatta ett liv, en relation, en kärlekshistoria, det blir så lätt att bli nostalgisk och... att köpa allt med hull och hår. Alla vet att en relation är jättekomplex och framförallt den är så lång. Det är liksom att bara måla den i skimmer. Jag har svårt att köpa det. Vad säger du om det, Katarina?
Jo, men... Så, alltså, Carl och Karin, de var ju som par är rent allmänt så. De älskade varandra, absolut. De är väl också som par är mest. Alltså jag har några exempel när Karin, hon satt med äldsta dottern Susanne i famnen. Och så råkade hon ramla av stolen. Men hon höll fortfarande då lilla Susanne. Men Carl, han blev ju jätterädd och att någon hade gjort sig illa. Och han blev superarg då på Karin som en reaktion. Och jag vet också att Karin och Carl skulle besöka några vänner i skärgården. Och Karin råkade ta fel på tid och får sig en skopa ovett när de får vänta i timmar på nästa båt. Så att Jag tycker att de är precis som vilket par som helst när det kommer till den saken.
Vilka par som helst är ju inte de lyckligaste paren i historien.
Varför är du så skeptisk, David?
Jag köper inte den bilden av en efterkonstruktion av att liksom...
Ja, men det är väl klart att det är sammansatt. Romantiken finns där, men det är väl ingen som tror att folk har en relation där inte tjafs ingår. Och det som jag tycker är en större fråga, Karin, alltså var det inte så att hon gav upp sitt konstnärskap? Alltså hon målade väl också när de träffades?
Ja, och Karin har en gedigen utbildning, konstutbildning. Men jag skulle inte säga att hon var så att säga bitter för att hon fick sluta måla eller för att hon valde sluta måla. Alltså hon skriver ju själv, käre store drummel, gudskelov att jag kom på idén att förlova mig med dig. Det är det bästa sätt jag kunnat hitta på för att komma ifrån den välsignade målningen. Så att när jag uppfattar ingen bitterhet, alltså det är mer som att Karin övergick från en konstform till en annan. Alltså hon bytte pensel och färg mot nål, tråd och vävstol. Från bildkonst till textilkonst och för hemmet deras gemensamma allkonstverk.
Med din skeptiska blick här, David, så är det nästan som att jag inte vågar ställa nästa fråga, men jag kommer göra det ändå. Nämligen att den här utställningen, vad jag förstår, handlar om liksom kärlek också i en större bemärkelse än den romantiska.
Ja, jo men precis. För att de börjar ju väldigt romantiskt måste man säga. Han jular och kullerbyterar som han skriver när de får sitt första barn, Susanne. Men det växer ju den här starka kärleken, den växer ju fram mellan dem. Och Karin då skriver från början, jag har aldrig förutsett mitt liv så klart framför mig som nu. Och det finns ej minsta spår till tvekan. Men så har jag aldrig mött en person som höjt mig och givit mig ett sådant stöd som Karl då, skriver hon hem till föräldrarna. Men jag tycker också att det är det här vardagliga som man ser kärleken i hos Karl och Karin. Och jag tycker det är så skärmigt. Efter att ha varit gifta i 30 år och så känner hon det här behovet att ses. Och då har hon alltså begett sig, hon var och hälsade på sin mor i Hallsberg. Och så har hon då begett sig då till Mjölby. Och hon skriver så här, jag får nämligen till Mjölby för att nicka åt och prata med dig i 7 minuter. Sprang som en toka ett par gånger fram och tillbaka genom tåget och frågade konduktörerna om det sett min man. Och jag tycker det är superskärmigt.
Det är gulligt, jag håller med.
Ja, eller hur?
Ja, det är gulligt.
Ja.
Man mjuknat lite, David.
Ja.
Men kärleken till naturen finns väl där också?
Ja, kärleken till skapandet, kärleken till naturen. Och jag minns en gång, det var under pandemin. Vi fick ju stänga då för visningsverksamheten. Och då hade vi inga blommor alls eller växter i huset. Det var ju liksom stängt. Och, ja, men huset var ju helt dött. Så att utan naturen så finns inte Karl-Larsson-gården på samma sätt skulle jag säga. Mm. Och den var väldigt påtaglig. Så det är en stark komponent till deras allkonstverk skulle jag säga.
Tack så mycket Katarina Enhörning för att du var med i talkshow. Och vi ska bara lägga till det, eftersom det är valår så är vi transparenta med att Katarina Enhörning har varit aktiv i kommunpolitiken i Dalarna men inte kandiderar till några poster inför höstens val. Veknade du lite David eller?
Jag bara tänker att det finns en sån längtan efter människor att hitta de här perfekta paren som man idealiserar. Brangelina, kungen och drottningen som har varit gifta i 50 år. Och att det ofta blir lite endimensionellt.
Fast jag håller inte med om att man idealiserar. Utan jag tycker att man ser att kärleken finns där. Och det är något underbart. Men att man inte tror att det är bara det som finns där.
Nej.
Eller?
Jo, men absolut. Så länge det är så. Jag tror att bägge finns nämligen.
Vi regroupar nu. Vi kör lite kultur nu. Och sen kommer vi tillbaka. Ellen Cavallin, kör.
Tackar. Flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinias medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Frändfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter, slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Och Nick Alinja själv har avbytt en bandad intervju. Den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marjane Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket, vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
Stevie Wonder,
Julio Iglesias,
Pink Floyd,
Michael Jackson.
Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. Och det är ju också väldigt talande för hur stor spridning den fick, hur populär den blev. En av de böckerna tror jag som har lyckats liksom forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
Där hörde vi Saman Bakhtiari om den nu avlidne Marjane Satrapi. Efter mordet på den svensk-somaliska journalisten Amun Abdullahi har Expressens Anna Gullberg gjort en dokumentär som bland annat fokuserar på det hon kallar sveket från Sveriges Radio.
Vi är mitt i det som jag i dokumentären väljer att kalla för PK-eran. Det fanns en väldigt stark rädsla att genom att berätta om hur det var så skulle man gynna Sverigedemokraterna.
Amun Abdullahi arbetade på Sveriges Radios somaliska redaktion och fick stor uppmärksamhet 2009 när hon tillsammans med Ekot var med och avslöjade att den somaliska terrororganisationen Al-Shabaab rekryterade ungdomar på en fritidsgård i Rinkeby.
Amun var ju en otroligt modig journalist, brann för journalistiken.
Men enligt Anna Gullberg fanns ett motstånd mot rapporteringen inom Sveriges Radio. Samtidigt som Abdullahi blev förföljd och trakasserad av grupper som kände sig utpekade av hennes rapportering, blev själva granskningen ifrågasatt i ett uppföljande program i radio.
Jag har pratat med hennes vänner som berättar hur ledsen hon var att hon inte räknades. Hon kunde sin community, hon kunde språket, hon kände människorna, hon hade källorna. Men ändå så bedömdes hennes trovärdighet som mindre trovärdig.
Så här 16 år senare är det få av de inblandade som velat kommentera händelserna. Sveriges Radios presschef skriver att de inblandade i publiceringsbesluten lämnat företaget.
Det förvånar mig att man inte har velat prata om det här från Sveriges Radios sida.
Även Abdullahi lämnade Sveriges Radio. 2024 sköts hon till döds i Somalia av okända gärningsmän. Och det var efter det som Anna Gullberg ville lyfta Abdullahis journalistiska gärning, eftersom ingen annan gjort det.
Hon var en frontfigur i att skildra förorten, i att få människors röster lyfta och prata om svåra frågor.
Och reporter här var Johanna Ise. Den nordiska produktionen av dramaserier och film föll kraftigt under 2025 enligt en ny rapport från Mediavision. Totalt släpptes 57 nya nordiska dramatitlar jämfört med 79 året innan. Kommersiella tv-aktörer stod för den största nedgången med nästan 40% färre produktioner. Joakim Klingspor är chef för innehållsanalys på Mediavision.
De kommersiella aktörerna är pressade från olika håll. Vi har en dalande linjär tv-marknad i samband med att social video, social media tar allt större utrymme hos konsumenter, vilket pressar från alla håll och ökar konkurrensen egentligen om tittarnas uppmärksamhet.
Och där hörde vi Joakim Klingspor på Mediavision. ABBA Björn Ulvaeus skulle inte ha tvekat på att använda AI om han vore ung kompositör idag, rapporterar TT. Till den spanska nyhetsbyrån EFE sa han att AI kommer inte att ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är sant att många jobb kommer att gå förlorade. Däremot är han kritisk till hur upphovsrätten regleras när det gäller AI. Inget land kan ännu visa en modell för hur det ska fungera enligt Ulvaeus. Och det var allt för Kulturnytt.
Tack för det, Ellen. Okej, om hur många timmar drar matchen igång för dig?
3 timmar.
Ja. Hur taggar du igång?
Jag ska gå med 3 små barn och är jättestressad hur vi ska ta oss dit och komma hem och det kommer bli senläggning.
Gissa ett resultat då, mellan Sverige och Grekland.
Ja, 2-1 till Sverige.
Jag tror att jag har liksom en säkrare kväll i bemärkelsen att jag vet att jag 100% kommer att njuta av att kolla Förrädarna.
Dröm.
Det var Anna Åkerlund som var producent idag. Tekniker var Maria Stillberg.